One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Podplay.
Var det den där tekniska härdsmältan som tvingade in dig i någon form av teknikansvar?
Jag mådde så dåligt. Jag mådde på riktigt, riktigt dåligt. Så dåligt som jag inte ens har gjort typ när jag har skilt mig.
Alltså du fick alltså posttraumatisk stress utav teknik?
Ja, kan man säga så? Precis. Hej och välkomna! Här sitter vi och snackar om oviktiga grejer för er, men viktiga grejer för mig. Det är lille lördag och det är ta mig fan lite vårvibbar.
Ja, alltså ja. Det var helt ljuvligt när jag gick hem. Det är ju 13 grader och sol.
Hur blir du påverkad av våren? Är du en sån där typ som det är ont när knoppar brister och börjar liksom så här wobbla med känslor? Och det är ju vetenskapligt liksom känt att så här, ja, men till exempel bipolära människor, ja, det sätter igång saker med psykisk ohälsa och hälsa också för den delen. Det är många som blir nykära, men vilken typ av vårperson är du?
Är en pollenallergisk lycklig jävel som ändå panikar lite för att då startar min stora renoveringsresa. Jag gör en rekond utav mitt utseende en gång per år och den sker oftast runt den här årstiden. Så just nu är jag inne i en rekond-fas. Om folk blir provocerade utav att jag lägger upp liksom mycket beauty-inlägg och grejer, då hänger det ihop med denna rekond som så här pågår.
Jag kan ju kontra med mina tre löss som jag hittade året i morse. Så... Nej, okej. Okay, så du har lite mer så här utseende, ångest, posttraumatisk vårstress.
Ja, men alltså jag fattar att folk upplever att jag är så här sinnessjukt ytlig. Men jag har ju en tydlig liksom ambition med att inte behöva se ut som 43.
Utveckla.
Nej, men jag vet att man inte behöver göra det längre. Så att varför skulle jag göra det? När det finns så mycket härligt att ta till där ute på marknaden. Som inte ens betyder ett ingrepp.
Nej, det är sant, det är sant. Jag har fortfarande inte fått mina ansiktsfällor.
Det är ju så fruktansvärt att säga, men jag tycker att liksom, mitt utseende är också en stor del av min hobby. Jag älskar ju att hålla på. Och fiffa och pilla och liksom få reda på, kan man göra så här, så kan man se ut så här. Det är jätteroligt ju.
Liksom, det här kan jag inte intellektuellt eller känslomässigt förstå. Du tycker, precis som min bästis under gymnasiet, Lillåsa, att det är kul att hålla på och skönhetsmixtra själv. Det är så tråkigt så att jag somnar ju för fan när jag målar ögonfransarna. Sen tycker jag att det är härligt när någon annan klidrar med mig och pillar.
Jag vill ju också att någon annan klidrar med mig. Jag vill inte skönhetsmixtra själv. Däremot så finns det ju så jävla mycket roliga produkter på marknaden.
Ja,
som
fattar,
inte fanns för 10 år sedan.
Alltså, ja, det är sant.
Det är för fan jävla, vad ska jag kalla det för? Dreamliner i skönhetsprylar. Jag kan bara så här sätta mig och åka. Och åka tillbaka tidsmässigt. Alltså jag tycker personligen att jag ser bättre ut nu än vad jag gjorde för 15 år sedan.
Ja, men
det är så roligt.
Ja, det kan jag hålla med om.
Att kolla med genom mitt jävla fotoalbum med bilder från liksom 90-talet. Man blir inte glad. Det kan man väl säga.
Nej, men det var väl ingen som blev glad. Och det var faktiskt lite roligt, för jag pratade med Ossian om det häromdagen. Att så här, jag är ledsen Ossian, du kommer aldrig titta på bilder på dig själv när du är tonis, känna så här, men vad i helvete har jag på mig? Vad i helvete har jag för frisyr? Det kommer alltid
vad i helvete har jag för Pamela Anderson ögonbryn?
Nej, det är liksom alla ni som växer upp nu. Antingen om ni inte är nöjda, kommer ni fixa det. Så att liksom, ni kommer fixa det så här, ja men fixa näsan eller fan. Det kommer inte var några skrattfester. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. För jag satt också och kollade album igår. Det kanske också är en sån här vår... man vill säga minnas livet och boostar det på nytt. Men det är så mycket knasiga bilder från min tonårstid. Så jag bara känner så här, gud, sätt på mig en knasmedalj.
Man får inte glömma bort heller att liksom digitalkameran gjorde entré i våra liv runt 2000. Då, då hade vi redan hunnit blivit 20 plus. Så det vill säga att vi hade ju ingen aning om vad som skulle komma ut på andra sidan när vi tog den där bilden.
Men jag tycker bara, det gör dem också så jävla seriösa på något sätt. Förstår du?
Ja.
De kan liksom,
bara landar ju hårt för varje foto.
Ja, de är liksom inte fria. Du vet, det är så här bilder på mig när jag är så här Grekland hit och dit och överallt. Och det är bara spex och kex. För man vet så här, förmodligen kommer inte någon framkalla det där ens en gång.
Fast det som är väldigt intressant med foton är ju ändå, alltså printade foton, det är ju ändå att de har en helt annan bärighet än liksom digitalbilder. Alltså jag har ju tappat bort, man trodde ju när de digitala bilderna skulle komma att så här, fan vad coolt, nu kommer man ha kvar alla minnen alltid hela livet. Nej, jag har ingen aning om vad mina grejer är. Och så ligger det på olika moln på någon jävla Apple-cloud liksom, på olika konton. Kommer inte åt liksom halva mitt liv för att det är inlåst på något konto som jag inte kommer att logga in på liksom.
Men Frasse är ju med på en bild sedan han föddes, alltså framkallad bild. Och där ser man inte ens att det är han. Jag bara, men den där ungen. Vi måste inleda med det här gift i första ögonkastet nu.
Ja, vi kan inte hålla oss
längre, eller hur? Nej, jag tycker inte
rafflande.
Det. För att så här, det här börjar utvecklas åt en riktigt bra säsong, känns det som.
Ja, men alltså, jag är så glad. Och jag måste ju droppa en bomb. Jag har ju alltså suttit som en galen människa. För jag bara kände att det är någonting som inte stämmer. Och dubbelkollat.
Anita Sickan Clementos, kör.
Ja, men vi kanske ska bara suga lite på den karamellen, tänker jag. Berätta mer om Björn Rosenström haveriet. Jag tycker vi börjar där.
Jag tycker vi börjar vid så här, haveriet, hur de firar midsommar överhuvudtaget. Jag känner som att jag är så här,
nu är du så jävla elitistfittad.
Okej, förlåt. Jag känner mig som fucking Karin Larsson typ på Sundborn. Ja, okej, det ska vi inte göra. Nej, men ja, okej. Okay. Ja, men om vi tar då Anton och Sofia. Ska vi lyssna lite på när han börjar... Ja, han vill ju helt plötsligt göra en liten musikuppvisning med sin... Han vill ju vara lite rolig och liksom lite edgy. Är det inte det handlar om?
Landa grabbar, höll i er versen. Pilla in en frilla och förstå att ni är kungar ikväll. Kamabena, vi är sena. Vad fan är en aftershave? Och var är min brylkräm? Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trompeten känns så len mellan era bur.
Nej, men han har fått hit sin tjej. Han har inte haft tjej på så många år. Han har bjudit hit sina bästa kompisar. Det är mycket känslor som ska mötas här. Och
han är stolt. Också känna... Han vill tuppa sig.
Jag kan också känna igen lite den här grejen med Joel första gången han så här typ introducerade mig för hans killkompisar, att han inte riktigt vet vilket ben man ska vara på. Plus, som Joel faktiskt sa, var en väldigt bra spaning. Det är så uppenbart att han har inte många relationer i sig. Mm. För det hade inte Joel heller, så man vet inte heller hur man ska agera med sin tjej, var gränsen går. Joel gjorde några sådana gränsöverskridande saker som man bara så här, ursäkta, vad fan sa du nu? Jag är inte din bästa polare som är en du. Etc. liksom. Och du ska inte så här, ta ställning mot mig när vi så här, träffar dina kompisar första gången. Ja, men du fattar.
Ja, men jag fattar. Så att han vill ju liksom visa då dels att han har massa coola polare och dels att han har minst koll
Ja, exakt. Och han är killen som så här driver och är kul och spexig. Han ska stå i centrum. Han ska vara stolt för sin tjej som han då så här liksom inte riktigt kan bestämma sig för. Det här är min fru. Det är lite för stort att säga. Då är hon typ som en flickvän. Fast hon kanske nästan är mer som en dejt. Och sen så vill han vara tuff inför sina kompisar och visa upp henne. Ja, det blir mycket känslor för Anton att hantera. Och så får han i sig lite för mycket innanför västen, kan man säga så.
Ja, och det är ju sånt som inte blir så tydligt i tv, eftersom de klipper ihop det sen. Men de har ju suttit där i flera timmar. De har tagit en liten liksom pilleknarkare och lite vin och bärs. Han är ju liksom, han är packad.
Men hon är ju också påstruken, ja. Fast hennes fylla agerar och går ju åt ett helt annat håll. Liksom. Det där känner man ju också igen.
Typiskt
parbrusning. Att så här, hon blir lite liksom låg och lite blå och lite eftertänksam. Och han är bara så här...
Nej, jag gjorde det för din skull.
Tack.
Hade du inte sagt att du skulle bli på nere så hade jag inte tappat.
Nej, det förstår jag.
Jag är gift med en riktig man.
Yeah. Jag växte han 10 centimeter igen.
Han är så hög på sig själv alltså, att han är full i gasen. Och så får han lyssna på hans gamla favoritartist Björn Rosengren från barndomen. Som hans farbror då spelade för honom i smyg eller vad det var. Och det var ju så snuskiga låtar. Och jag kan också förstå Anton ur det perspektivet att man så här, som barn reflekterar man ju faktiskt inte... värderingarna i vad som sades. Man tyckte det var så jävla roligt att lyssna på snuskig text som Eddie Medusa. Sen blir man lite äldre och förstår att det är så här: oj, han pratar med våldtäkt. Fan vad ofräscht liksom.
Alltså så här, okej, om man skämtar, typ om vi känner varandra och visar att skämta, jag kan ta ett skämt att du skojar med mig liksom. Men att gå ut på Spotify och sjunga sexistiska låtar på det sättet.
Nej,
jag tycker inte att det är okej.
Vet du vad? Vi gör så här, vi bryter ner texten och så diskuterar vi.
Ragnar är översexuell.
Det kan man inte hjälpa.
Nej, än så länge så är det okej.
Han är kåt som ett djur och får sitta i bur.
Okej.
Han vill våldta allt som man ser.
Det blir ju lite problematiskt. En aning.
Och när han är ute så ber han om mer.
Ni är vuxna och kan säga att ni tycker att det är sjukt, men det är kul att lyssna på. Men det är barn som lyssnar på det. Och de kan inte... De har inte liksom grunden för att säga att det här är sjukt eller det här är inte sjukt.
Nej, men hela 90-talet och tidiga 00-talet är ju anspelningar på så här våldtäkt, pedofili.
Ja, men det var så vet, det var för.
Otrohet, och det är ingen som ens har reagerat. Men det fan läs de gamla spalterna liksom. Från Frida. Men allt från så här, hej, jag och min kompis vill utsätta för våldtäkt. Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Hur känns det då? Alltså, liksom, ja, men det är helt otroligt. Så bara, jag är gravid, jag vågar inte säga något till min pojkvän. Ja, ah, du får väl kolla upp, så här, har han jobb? Annars blir det svårt att säga något. Du vet, allting som går snett, eller allting som liksom dumma snubbar gör, läggs över tillbaka på tjejen. Alltså allt. Och det är så du och jag är uppväxta. Det är inte konstigt att man så här, om man blir matad med bara en persons vinkel och sen ska man helt plötsligt så här, stå upp för sig själv. Man vet inte ens vad det betyder. Det är bara att ta vilken jävla diktatur som helst. Det har liksom varit en mansdiktatur i Sverige. Och det är det ju fortfarande på ett sätt. Liksom. Så han tyckte väl bara så här, nu vill jag visa hur rolig min släkt har varit.
Ja, alltså det var, han vill ju bara liksom sjunga en snuskig visa utan värdering av texten. Mm. Jag tar verkligen inte honom i försvar.
Nej, inte
för att i början så kan man ju vara så här, okej, okay, gör din grej, men så släpper vi det och går vidare. Mm. Där Anton gör fel, det är ju att han bara så här.
Men vi fortsätter i texten.
Ska du verkligen fortsätta?
Ja, det är klart. Nej,
jag tycker det
här
är rätt
baskil.
Jag tycker
att
vi lyssnar på rolig musik.
Nej, vi kör. Det är bra diskussion.
Alla runt bordet tycker att det börjar bli awkward moment, liksom. Och så här, nu kanske du ska tagga ner Anton, men då har han fått i sig en knapp för mycket.
Ja, och så upp i sig själv och hur roligt det är, så att han märker ju inget.
Nej, alltså han har inte ett filter vid det här laget. Han kan inte läsa av någonting, liksom. Och han bara, nu ska vi köra, det här kommer bli kul. Och så vet han inte heller om han är lite sugen på den här konflikten. För han ser ju inte i sin berusning vart den kommer barka hän. Men tror det är så uppenbart midsommarfyllebråk. Ja, hur som helst, det är hans stora fel är ju att han bara fortsätter mjölka det här ämnet och slåss för sin sak att få lyssna på Björn Rosenström.
Ja, gud. Det blir ju tragiskt. Och,
ja, det blir ju tragiskt.
Ja, men det är så hemskt. För att, så här, du vet ju själv när man liksom hamnat lite i den här situationen att man så här, bara kör på och inte märker att så här, man har släppt andra fokus på typ hela festen.
Hallå, jag är tondöv. Ja. Är det ingen som hittar? Bara, det finns bara, inte den här tonarten.
Okej, förlåt. Men då är det ändå ens egna glada laxar som man kan ringa upp och säga sorry, det var inte helt fräsch igår. Men här är det så här, hela svenska folket står i lågor, shalalalalalala.
Ja, men då skiter vi i det.
Det blev ju bra.
Någonting säger mig ju att det där är ett fyllebråk och de kommer lösa det. Det här är också en typisk grej som sker i början av en ganska ung relation.
Det är det jag menar också, du vet ju själv, första 3-4 månaden, det är ju liksom, om man skulle få det uppspelat för sig på en film nu skulle man ju bara, nej men herregud, han ringer inte.
Nej men jag skulle inte klara av det, jag skulle abdikera, flytta från Sverige, låsa in mig i någon jävla kloster, alltså vad fan som helst, jag skulle inte stå ut.
Den tuffa nunnan.
Och en annan tuff nunna är ju ändå Susanna, vår lilla katta.
Fast nu känner jag ändå, jag tycker hon har växlat lite ändå. Hon skrattar på samma hysteriska sätt, men nu känns det ändå som att hon så här, hon försöker ändå, och så här, det där att hon tyckte det var lite spännande och vet att han var naken under kilten. Hon börjar så här, känna så här, gud, han vågar vara sig själv till skillnad mot mig. Sen vet inte jag om det är spelat för att hon typ är hatad av det svenska folket, eller om hon verkligen känner så. Vad tror du?
Nej, men jag tror hela midsommarsituationen är helt intakt. Men som den lilla äckliga granskare jag är, så har jag suttit och studerat materialet under lupp. Ja, och det är en liten skiftning precis mitt i programmet. Vi ska lyssna lite här.
Nu är jag på väg hem till Johan. Och det ska bli väldigt spännande att se hur han bor. Jag har liksom hamnat i någon slags läge med Johan där... Jag vet liksom inte varför, men saker han gör, det triggar liksom igång saker hos mig. Och den där grejen jag tycker är konstigt att säga till honom. Och han tar ju det bara, vilket kanske också blir så här, vad fan, säger ifrån då? Alltså, jag vet inte, det väcker jättekonstiga saker inom mig.
Ja. Som ni hörde nu i klippet sitter Susanna i sin bil på väg till Johan och ska läxa upp honom. Hon klagar på hans äckliga bitande på naglar, hans sätt att så här harkla sig. Hon har gått liksom in i hon har liksom blivit, kan man säga att hon har blivit lite lätt galen. Det är som en så här PMS som är liksom.
Nej, men hon är blivit så när man är med 2 barn efter 9 år.
Precis.
Ja, inte när man ska föreställa en nykär, då kan den andra typ sitta där snorkråk och man bara
Han är så gullig. Han snor kråkor och stötat på jord. Jag har sett att söta kråkor.
Jag ska rama in dem.
Nej, hon är långt ifrån nykär. Så mycket kan vi säga.
Det kan vi verkligen säga. Så mycket är vi. Så mycket hobbypsykologer är vi.
Exakt. Men, kolla på det här. Börja med en situation där får man kolla på, tycker jag, på tv själv. Förra veckans avsnitts teaser inför förra veckan, det var ju en ganska hård tjejning från Johan.
Det tar ju ganska hårt att få så mycket kritik, och det gör ju att jag i alla fall kan tappa intresse om det blir för mycket.
När jag kollar om på programmet så är inte den tjejningen kvar. Nu kan jag hitta på och fabricera, I don't know. Men det som är konstigt är ju att när den här liksom interventionen som Susanna ska åka på med Johan görs, som det flaggas för i teasern från förra veckans avsnitt, då sker den liksom inte riktigt. För hon ska ju dit och ställa honom mot väggen att han är en sån gräslig karl. Plus att de har helt andra kläder på sig i första klippet och andra klippet. Sen är det någon form av hemmarulle. Från att hon kommer från bilen där hon så här är jävligt soft och nice. Så hela segmentet hemma hos Johan, det skulle jag säga, ett fejkat segment som är inspelat långt senare.
Aha, du har en liten tes om att Susanna har ställt lite krav här nu på SVT.
Jag tror att Susanna har fått absolut panik på att se sig själv. 2, få så jävla mycket kritik från allt från journalister till liksom sociala medier. Hon har inte sett det här komma. Hon är det jag menar med den här feltänkande feministen. det är den feltänkande feministen. Hon sitter och läser i sina böcker och så här ska män vara och så här ska det gå till och så här ska man behandla varandra. Men att hon själv är en supermans, alltså kvinnojovinist, det har hon inte reflekterat över.
Nej, utan, för det behöver man inte reflektera över i Sverige just nu.
Nej. Och sen undrar jag också såna här unga generationen, liksom tjejer som är någon form av woke-feminister. Likaså Sofia är ju också en woke-feminist som så här inte kan värdera saker och ting efter hjärtat utan efter en agenda. Det blir problematiskt. Sen ska man ju så här, har du ett säkert core som liksom feminist och vet så här, men det där var ju väl okej och det var inte okej, ibland får man se mellan fingrarna, man är i en relation, bla bla bla, vi får snacka om det där imorgon, då har man ju inte heller ett problem med såna här saker. Men det här är typiskt unga kvinnor idag, skulle jag säga. Men att det känns så jävla ängsligt.
Men jag tänker också att så här, de kan heller inte översätta don efter person, utan de är så här, i deras värld,
en man skit så är han en skit.
Precis, det finns inga nyanser. Och det som jag tycker är intressant är att det de inte verkar insett eller i deras liksom woke-generation är att så här, man kan vara någonting, fotbollsspelare, feminist, mamma, men alla behöver inte tycka lika. Och det verkar liksom helt ha gått förbi deras radiofrekvens. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det är ju tondövt åt andra hållet. Om Anton är tondöv med det där så är det också extremt tondövt åt andra hållet. Så jag menar så här, man måste bara förstå att människor också gör fel. Det är inte, liksom, det är inte så att alla har liksom läst mall stencil 1A liksom, på hur det är att vara människa och hur man ska liksom funka exakt hela tiden i alla känslotillstånd. Brusat, icke brusat, etc. Ja, så min teori är att de har klippt in en sekvens för att mildra Sanna. Sen, jag tror nämligen att hon satt där och pissade på honom ordentligt. Han fick något tuppjuk. Sen träffade de psykologerna. Alltså allt därifrån är liksom intakt. De säger att man kan inte gå in och kritisera på så här sättet. Man måste kunna förstå varandra även fast man kommer från olika länder. Och hon är ju så himla jagsvag som bara, jag ska förstå hans språk. Jag ska göra det. Sitter i synk och säger liksom. Nej, men så att mycket spännande. Ska vi se hur intressant att se hur det här utvecklas. Men, och så hoppas
han ser inte jätteglad ut under det här avsnittet.
Nej.
Nej.
Och så måste vi bara lite snabbt in på Lars och Elinor då, där det verkligen så här, hon är något så här kristet känslokaos liksom. Hon är uppvuxen i kyrkan och han är en läkare och står väldigt långt ifrån kyrkan. Och han har också problem att prata känslor på den nivån som hon hela tiden avkräver honom på. Och det blir också fel. Alltså så här, det är ju inte finare att ha så jävla mycket känslor. Fast det värderas ju högre i Sverige idag. Och jag ska prata mer om det här, fast om ett annat ämne om en liten stund.
Jag måste göra en liten liksom en tunn blå linje till tunna blåa linjen där Sara då, den kristna polisen. Det är väldigt mycket liksom närbilder på henne och känslor och tankar och frågasättande. Det gör liksom lite som att synonymt med att vara kristen är att vara en otroligt
tvivlare eller tänkare.
Ja, både god, vara tvivlare och hela tiden vrida och vända och också vara lite kysk och också retas lite. Herregud, liksom, att vara kristen är att vara liksom horan och madonnan, tycker jag, i tv-serier. Förstår jag vad jag menar? Men här är ju någon som, ja, men så tycker jag att det känns, att man liksom lägger in så mycket värderingar i en person som är kristen, just för att det är ganska exklusivt i Sverige idag. Om någon är kristen så tar man ju upp det. Jag har en kompis på Gotland som jag har känt i flera år, och nu när jag kollar på hennes Instagram så ser jag att hon är superkristen.
Alltså, och liksom, du har inte vetat om det eller om ni
nej. Men jag har väl känt så här, gud vad hon verkar vara god och hon tar hand om barn och hon hjälper på alla sätt och vis. Nej, men hon öppnar huset för nyanlända, hon är liksom alltid mild och glad, hon pratar om vänner som hon hjälper och hit och dit liksom. Men så nu såg jag på Instagram att Carola var där.
Ja,
hon var hälsade på henne där hon bor i en annan ort i vanliga fall. Och då tänkte jag så här, jaha, men vi har aldrig berört det liksom. Just att det är en ganska het potatis idag att nämna att man är kristen. Det är lite som så här, jaha, du har varit med i IS typ. Alltså förstår du, man blir väldigt...
Okej, Ann Söderlund, du kan väl...
Nej, men jag menar bara så att man blir ganska stämplad som att vara en viss person. Tycker
jag
du
är så sjukt. Jo, men jag vet inte, jag har också så jävla många kristna kompisar som är helt oproblematiska. Mm. Oproblematiska med sin kristendom.
Ja,
och liksom inte alls gör en grej av det. Det är allt från Hillsong till Pingst och Philadelphia liksom, som är
de
ganska...
är liksom, de bara, hej, nu ska vi till kyrkan, vi ses på måndag typ. De
är... Exakt. Det är inget konstigt med det. Okay. Ja, men däremot så tror jag att liksom den tro som just nu är mest problematisk är väl liksom den protestantiska kristendomen som man går till liksom Svenska kyrkan. Den är ju jättesvår. Liksom.
Mm.
För att det är så mycket som är så här, aj, 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 idag måste du försvara varför du tror på mirakel. Det går ju inte att leva ett liv där man säger så här, nej, men jag vet att på den sjunde dagen så tog jag så Gud ett revben.
Men vadå, du menar att alla kristna så här, ger sig ut för att vara bokstavstroende så här, ja, man tog ett revben från Gud och skapade.
Nej. Absolut inte. Nej. Men idag är det ju antingen new age, det vill säga att du tror på lite vad fan som helst, vad du hittar på, eller energier eller vad fan du nu vill. Eller så tror du på en konkret bok eller lära som någon har så här instiftat och liksom, Och så lever man efter det, och i grund och botten så är ju all tro samma sak, man ska vara en god människa, och det är väl inget dumt med det. Så här, hur du nu väljer att tolka det så får det vara upp till dig, om du mår bra av det, whatever floats your boat.
Ja,
om du vill gå
och
göra yoga, det är väl ingen som blir förbannad på någon som gör yoga, men så fort du har någonting
blir det. Men det med Sara då i Tunna blå linjen säger så här, hon dricker inte. Hon är
liksom... Jo, det gör hon!
Ja, men hon tog väl någon öl någon gång. Men, vi kanske inte kommer längre i den här diskussionen, men jag tycker att det är spännande det där att så här, alla...
Det finns en laddning.
Ja, det finns en otrolig laddning liksom. Och det gör ju även här, så att säga. Och den vill de ju gärna så här, ja, men spekulera fram på något sätt i lite osynligt vatten. De gör vin av vatten. Ja, det.
Jag måste ändå säga att Tunna blå linjen är kanske ett av de bästa projekt efter Kalifat som har någonsin producerats.
Nej, alltså, jag är fortfarande i chocktillstånd. Jag är så här, jag tror att det där har hänt på riktigt.
Ja, nej, men alla de är så trovärdiga och så härliga. Ja, absolut. 100%. Jo, apropå det, vad jag skulle säga om den här känsliga generationen som hela tiden liksom agerar hela tiden ut efter känslor och navigerar där. Jag märker också att mycket av nyhetsrapportering runt unga personer också ska vara mycket så här kopplat till känslor. Jag såg så här Edvin Törnblom och Sherry heter hon, som var med i Benjamin Ingrossos program. Då fick de båda då såklart.
Hans matlagningsprogram.
Ja, vilket är helt ljuvligt för övrigt.
Alltså,
det är så bra. Ja, men han är ju ljuvlig.
Helt ljuvlig. Gud.
Verkligen. Vilken kär.
Ja, vilken liten kär.
Ja, vilken liten kär. Hur som helst så var det mycket rubriker runt att de hade mått dåligt. Edvin om sin homosexualitet och han kände sig accepterad. Sherry om hur hon har blivit utsatt för väldigt mycket rasism i Finland och hur bra det var i Sverige jämfört med Finland och så vidare. Och så tänker jag hela tiden så här, ja, men det är ju jättefint, men att man hela tiden måste ha en sån historia att berätta för att vara validerad idag.
Mm.
Att man inte får säga att man är en glad skit, förstår du?
Ja, jag fattar.
Eller, så här, eller berätta om något otroligt man har varit med om eller skapat eller upplevt, utan allting tar spjärn från en negation i rapporteringen. Jag tycker det är så jävla talande för den där yngre generationen, hur de är orienterade, att det enda som faktiskt valideras är någon form av trauma eller tragisk upplevelse eller personligt tragedi. Alltså på något sätt ska det alltid utgå från en negation, annars är det ju inte intressant, och det måste ju forma en hel generation. Alltså vi håller på att skapa en liksom generation av ryssar. Och sen har jag intresserat mig så jävla mycket för PTG. Vet du vad det är? Istället för alltså posttraumatisk stresssyndrom, finns det någonting som heter PTG, och det är posttraumatisk growth, alltså att man växer.
Ja, jävligt spännande.
Eller hur? Och jag började läsa om det här lite, för jag såg att Dr. Mona och hennes bror Said, som båda var med om, otroliga tragedier. Och
Mona var ju död.
Hon var ju död.
I 10 minuter eller vad? Det var helt sjukt.
Ja, exakt. Och så läste jag, var tvungen att liksom, och de pratade om någonting som heter posttraumatisk growth, som det började forskas på runt 1994, för att man sett liksom flera så här cases med liksom unga vuxna som bara liksom blev så här supermänniskor, fast de hade varit med om så här ganska så här hemska upplevelser. Men tydligen så kan inte hjärnan ta in någonting kognitivt innan 8 års ålder, utan då kan man liksom utveckla superkrafter istället för posttraumatisk stress. Alltså,
och tydligen
så kan man också ha gjort mätningar på att det är fler kvinnor än män som kan uppleva den här posttraumatisk growth.
Det var ju inte så väntat i och för sig.
Nej, för att män oftast går inåt med sina känslor under tiden kvinnor kan vara liksom extroverta och utåtagerande och dela. Och det här då, de här två liksom, ja, ett trauma möter en extrovert person, då kan det 1+1 bli liksom 18. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar. Gud vad spännande.
Och det här är sjukt spännande. Mm. Ja, för jag tänker lite på mig själv. Jag har ändå varit med om ganska tunga grejer med liksom Indien och alltihopa. Och så här, jag har lite sömnproblem ibland. Men det är inte hela jävla världen. Utöver det så... Nej, men förlåt. Det finns för fan grader i helvete. Men utöver det så har jag varit med om ganska tuffa saker som jag vet att så här, en känslig person inte hade pallat med.
Under
under tiden jag kan uppleva att, så här, att jag bara eller liksom... Det är på något sätt, jag skäms ju för att säga det, om man hela tiden tar spjärn från det här liksom deppiga perspektivet, att jag liksom kan känna mig stärkt och liksom kan skaka av mig saker fortare, att jag inte är så himla sentimental, att jag inte kliver in i det, utan att jag kan ta spjärn från det och hoppa därifrån istället för att så springa ner i gyttret liksom.
Men det som händer är att, vet du vad jag tänker också, att när jag tänker på när du berättar så handlar det ju om att du har styrkan och förmågan att göra en medveten handling. För jag tycker det var ganska intressant när jag såg dig på TV4 där. När du var med och pratade om din adoption och sådär. Och det har du ju berättat om i podden också. Att du helt plötsligt överrumplas av hur mycket känslor det blir.
Mm.
Och dels är det såklart att så här, ja, men lite som i 12-stegsmetoden och allting. Man kanske inte behöver agera och reagera på varenda jävla känsla som dyker upp i kroppen. Jag menar, om man ska nu se ett kognitivt sätt som du har på något sätt tagit bort de hinder som finns i ditt förflutna för att kunna leva ett jävligt bra liv, och det har ju du gjort medvetet.
Absolut.
Men det har också såklart lett till att du så här har förträngt vissa grejer som alla gör, och helt plötsligt blir du då överrumplad av vissa känslor, men på det stora hela så tänker jag att det är en medveten handling som gör att man tar sig ur ifrån. Och jag menar absolut inte att det är en offerkofta, men jag tycker generation woke handlar ju ganska mycket om att hamna i en position och så här, då kände jag så och då mådde jag så dåligt. Jag bara, nu kanske inte ska dra upp det, men jag tänker så här, Benjamin, som du tog upp honom, hans ex Linnea har ju ställt upp i någon stor intervju där Costa Rica och berättat att hon inte ville ligga med honom på flera år och det var så jobbigt. Hon ställde upp 3 gånger per år och grät hon sig till sömns. Och då kan man ju se det på 2 olika sätt. Så här, ja, då är det någon som är förstående, jag förstår, så här, så där var det för mig också i min relation. Eller också är det så här, men gud, varför berättar hon det här? Vill hon att man ska tycka synd om henne, att hon ska framstå som ett offer? Så jag tänker att det är svårt, det finns väldigt mycket 2 sidor av myntet. Men eftersom det är mycket fokus på det du säger, att man kommer från något trauma som man har svårt att ta sig ur, så är det svårt
att
klanka
ner på. Jag tänker
att
det håller på att skada en hel generation att hela tiden ta spjärn från en negation. Att man så här, istället för att så här se till, för om jag nu per definition hade varit 20 år yngre, har haft den bakgrunden jag har med liksom ganska jobbigt i mitt egna föräldrahem och den här liksom tragiska adoptionen. Om jag vill göra mig själv intressant, då ska ju jag hela tiden också då vara en person som så här mår väldigt dåligt för det. Om jag nu går in i ett dåligt mående, då förändras ju hela min världsbild och mitt sätt att se på saker, och jag värderar mig själv på ett annat sätt och jag värderar andra på ett annat sätt. Alltså jag ser ju hur ringarna på vattnet börjar liksom gå, liksom stimmar upp ganska fort liksom, som man kastar en macka och ser bara bum. Alltså det drar ju iväg liksom. Och jag tänker att det är så många som kanske görs, alltså om man skulle rensa sinnet och få välja hur jag ska värdera saker och ting från och med nu, hade man valt samma väg eller inte? Jag har en tjejkompis vars pappa var alkoholist, men hon har liksom blivit så här otroligt överlevnadsinstinkt, för att hon har så här sett sin pappa i de värsta situationer, torkat spyor och tagit hand om honom som ganska litet barn.
Klassiskt maskrosbarn.
Ja, under tiden liksom hennes stora syster har liksom mått så jävla dåligt för det här hela livet, och hon fattar liksom inte, de har två olika versioner utav samma uppväxt.
Gammal klassiker.
Ja, och stora systern var ju just efter 8, hon var ju äldre, hon var ju 11 liksom. Så att det är tydligt att det finns någonting i det här.
Gud, det här tycker jag är skitspännande.
Eller hur? Man vill bara gräva vidare liksom.
Mycket, mycket spännande. Men det är också så här, om tycka synd om approachen på något sätt applåderas, då är den ganska lätt att ta till. Jag tänker på det som Lena Melin skrev efter Meghan Markle och Harry Ponkens intervju, var så här: vi fattar, vi ska inte, det kanske inte var någon så här, den skarpaste krönikan hon har skrivit, men det hon skrev var ju ändå så här: okej, vi fattar läget, men det finns så här miljarder människor som har så jävla mycket värre än vad ni har, som inte får utrymme. Och det är också en åsikt, eller liksom, som också tagits fram i den här räkmackedebatten som har varit, att så här, att alla kulturungar får liksom får glida förbi på en räkmacka, särskilt nu när det liksom, när kändiskap och klick och likes och allt sånt primeras, så blir det inte längre att säga tältprojektet ute i Farsta, det är inte coolt att vara proggig längre, utan det är coolt att liksom glida in på en räkmacka i,
ja, men vadå, det här, fast det här blir jag så provocerad av hela diskussionen, för att här handlar det om att vara woke på ett smart sätt, precis som tältprojektet var woke på 70-talet. Idag använder du helt andra plattformar. Har du inte tolkat det, då får du ju skylla dig själv vad det är att vara, att var du ska agera för att få uppmärksamhet.
Ja, jag fattar. Men Martina Montelius sa ju så här: ja, men jag kanske får bli publicerad en och två gånger för att jag har Kristina Lund som mamma och min då far. Men sen blir jag ju ändå utsparkad om jag inte är begåvad. Men då kontrades med då att så här, Luffe Lelle får ju liksom sitta på sitt fläsk och kämpa liksom in i kaklet för att ens bli publicerad. Det finns ju människor som har skickat 600 texter och sen ser plötsligt så blir det liksom en bok då som så säljer i 2 miljoner exemplar. Just för att man kanske har den där ingången, det här kommer från Luffe Lelle i Piteå med så här, mamma jobbar på macken. Ah, det kan ju inte vara bra skit. Alltså, är du med mig?
Ja, absolut. Eller så blir det som blir, gör en jättespännande. Det beror ju på vem som är mottagaren och sitter där som förlägger på andra sidan.
Verkligen, men
det
är klart att det finns en nål i en höstack. Men jag tänker så här, om till exempel, vad ska vi säga, Knausgårds dotter om några år så här, skickar in till ett bokförlag: hej, jag heter... Ja, men jag vet faktiskt inte vad hon heter, men Eva Knausgård.
Ja, men då skulle hon behöva också berätta någon stackars form av tragedi, annars skulle hon inte få bli intressant. Det är det jag menar, återigen, så här, det här negationsspannet och spjärnet, det tar man ju bara på personer som kanske är next generation of celebrities. Eller liksom på något så konstigt sätt har så här kämpat i det lilla, förstår du? För det finns ingen, mackfarsa historia att berätta.
Nej, jag fattar. Så du menar att så här, cut both ways typ, att det är, ja, jag tror bara att så här, om du ska vara då Luffe Lelle från Piteå, då måste du vara så jävla briljant och pålätt, och du har det
såklart.
Ja, så att det, hur det än blir, så blir det ju så här, precis som det alltid varit för kvinnor, var 5 gånger bättre, blir det också från att komma från en annan klass när man vill in i kultureliten, whatever that is. Sen är ju Benjamin Grosso och liknande, de är ju den nya tidens, ja, men en annan sorts... Ja, det är ju så. Det finns ju liksom två klasser.
Jag har ju inga vad heter det, kända föräldrar. Jag har ingenting. Jag kommer inte från Stockholm. Jag har för fan slagit för enda jävla centimeter jag har kommit in liksom.
Ja, det har jag verkligen.
Ja, nej, men alltså, det är ju inte så här, det är ingen räkmacka någonstans. Men vadå, det måste väl vara en del av att växa upp och kunna göra karriär. Att slåss.
Jo, men du har ju också blivit väldigt sporrad av det. Jag förstår om kanske gemene man inte tycker att det är så här super, super festligt att så här, ja, skicka in sin 19:e, sitt 19:e manus.
Som man per definition är det inte jättesvårt att bo i Stockholm och äta Penny Schulman. Alltså så här, hennes räkmacka är ju redan liksom, den är ju lagd.
Den är ju klar. Liksom.
Ja, den är klar. Alltså hennes
Enbergs
noll.
Är klar.
Ja, men hennes noll är ju helt annorlunda från mitt i det jag säger. Alltså så här, det är därför jag blir så här, jag blir ju alltid så stressad utav de här tankarna när det kommer till ens egna barn, för att de, om de ska göra samma saker som en själv gör, då måste de ju fan bli liksom Hollywoodstjärna. Men du förstår vad jag menar.
Ja, jag
måste vara något, något helt annat. Slå sig in på en arena. Om hon blir akademiker, då slår hon sig in på en arena som hon så här inte behärskar. Det är ju min dröm. Att hon ska bara så här köra. Liksom. Men att så här slå sig in på någon så här, ja, men vad fan ska jag säga, bli skådis i någonting. Det är ju inte, det är inte supersvårt. I'm sorry to say.
Dr. Monas arvtagare. Pension.
Nej, men hon måste ju bryta det här mönstret för att så här, att hon ska bli poddstjärna. Men ingen kommer bli förvånad. Förstår vad jag menar. Det låter så fruktansvärt.
Jag blir så förvånad över att det alltid är de inläggen som jag inte tror att så här, ja, men jag bara skickar lite, det är måndag och jag är lite uttråkad. Det är nästan alltid de som man kollar så här efter en timme. Man bara, okej. Det var tydligen en Estonia-nyhet som jag kläckte här. Och,
det är så roligt när sånt där händer.
Ja, men det är lustigt, för jag tycker ibland kan man ju förutse så här, där nu går skam på torra land liksom.
Ja, men ibland bara sätter man ju fingret på något och inte har en jävla aning liksom.
Nej, precis, men det intressanta var att men det här är ju inget nytt, att man har så här gender parties. Det är ju,
nej.
Men det är ju liksom i alla såpoperor hit och dit. Och ja. Men nu så har jag liksom, kanske för att jag inte kommer få några fler barn och det inte blev någon dotter, så kanske jag blir mer provocerad av, ja, men det var ju en svensk känd radiopratare som man fick vara med och när de fick se på, vad är det man ser på, ja, men på liksom, man kan ju trycka in på nätet då på så här länk, så ser man om det är en kille eller en tjej. Mm. Sen är det klart att de gjorde lite extra mycket för att de tog en bild just då. Men jag bara kände så här, helvete. Jag har aldrig sett människor som blir så där glada åt någonting annat. Inte ens så här en miljard på bingolotto. Ingenting. Som att det blev liksom en tjej.
Miljardprogrammet, bingolotto.
Det franska miljardprogrammet, bingolotto.
Miljardmakarna.
Nej, men och det är så här, jag tycker att det är en tydlig trend. Så jag kollade runt lite och så är det så här, ja, men influencers som är lite mer, vi bor på landet och kanske har ändå 100 000 följare, att det är så här. Och det som provocerade mig mest var, jag kan förstå om man har så här, jag och Maggan Graf, fem killar var och sen får en sjätte kille, ja, då tycker jag så här, om det kommer en tjej då kan man väl för fan bli glad. Och åt andra hållet också, man får glad för vad man vill, jag lägger inte in någon värdering, men det är liksom sån hås.
Alltså det är pojkhat, menar du?
Precis, och då kommer jag ihåg en gammal krönika som Linda Skugga skrivit, och hon skrev så här: gud, jag kommer på mig själv, jag som är flickmamma, att jag är så här, jaha, du ska vara tvillingpojkar, åh gud, det kommer bli liksom kalabaliken i bänder typ, det kommer bli så smutsigt här hem. Att hon själv har hört sig säga sådana saker, att hon märker det har märkt det i sin vänskapskrets, det här var ju redan 2008 eller något sånt där.
Pojkfraktet.
Ja, pojkfrakt. Hon bara, vem ska älska alla de här små oönskade pojkbebisarna liksom? Och så skrev jag bara om det och frågade vad gemene man tyckte. Och då tyckte jag väl ändå så här, ja, men de flesta höll verkligen med att det finns liksom. Sen blev det ju kulturgrejen, att så här, någon kom från en annan kultur och så här, det är precis tvärtom. Och många försvarade så här, flickor har varit oönskade i alla tider. Jag bara, fast det är ju bara att lägga över problemet på en annan könsmaktordning. Är det bättre då? Eller? Alltså, förstår du vad jag menar? Så att jag vill bara först och främst förtydliga att jag skulle själv typ bajsa på mig om lycka om typ jag skulle få en dotter nu. Jag skulle också så här, ta bilder där jag så här, skrek och så galen ut. Så att det är inte det. Men om man har en son eller en dotter och sen ska man få en dotter, då tycker jag att det är lite provocerande. Då är det så här, det är att på något sätt understatement säga så här, ja, ah, fan vad skönt, nu får vi inte en jobbig jävel till. Är du med mig eller?
Ja, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Mm. Jag har inte alls reflekterat över det här på det sättet. Och kände ju personligen att om jag skulle få ett barn till alla dagar i veckan, att jag skulle önska mig en son.
Ja, men skulle du tydligt inför dig själv då önska dig det? Förstår lite vad jag menar?
Ja. Alltså jag vet att jag är en bättre pojkmamma än vad jag är en flickmamma, utan tvekan.
Men vi måste bara här, ändå nysta lite i det här. Vad tror du att det här beror på? Att det är så liksom, enligt mig då och min icke-vetenskapliga studie är väldigt tydligt att så här, de flesta tycker att det finns en så här, en outtalad, det är inte ens uttalat, men många skriver så här, om man har söner så här, gud, nu hoppas vi på en liten flicka, allt det där liksom prefixet också, liten flicka, och nu ska du få köpa tyllklänningar och hit och dit, och jag förstår att det finns en önskan att man vill ha en kompis, att man vill bli omhändertagen när man blir äldre, att man vill ha någon som är som en själv. Och det kanske handlar om att jag har varit så jävla otjejig. Att jag inte förstår det där. Att man ska få köpa en tyllkjol och klä sina barn och så här, prata tjejsnack. Jag kan inte identifiera mig. Och därför så kanske jag blir provocerad. Jag vet inte.
Nej, men jag tror det finns två ingångar på det. Ja. Dels så tror jag att du har en personlig laddning i och med att du har fem pojkar. Ja, såklart. Okay, och det blir svårt att vara objektiv.
Ja,
sen tror jag att många, när man fantiserar om sitt första barn, kan ändå se liksom utifrån, om man nu inte har ett barn, och då kan du säga, då är det svårt att visualisera sig, men det
jag
som
fattar,
är väldigt liksom upphåsat är ju just alla accessoarer för bebisar redan i flickstadiet, alltså i bebisstadiet så är ju flickaccessoarerna 2 miljarder gånger gulligare, sötare, roligare än pojkaccessoarerna. Så då kanske det man börjar så här fantisera om den här luftbebisen utifrån ett marknadskriterie. Och då blir du så jävla glad när du får den där tjejen, för att då kommer du kunna ha en massa roliga outfits. Det är, baby showern kommer att se ut på ett visst sätt. Ja, men du fattar, du allt liksom, vad ska jag kalla det för, marknadssmörjan, det paketet är formulerat för tjejer. Vid ditt första barn, det här är inte viktigt sen vid ditt andra barn, då kommer du inte ens reflektera över, då blir du glad vilket kön du än får och det spelar ingen roll liksom. Men jag tror att det är egentligen en falsarie för marknadsföringen har varit så vinklad mot flickbebisar.
Ja, jag fattar. Så är det såklart.
Och sen så tror jag liksom att så här, det är klart i ditt fall med fem pojkar så är det klart att man upplever att en differentiering. Och redan vid tre pojkar kanske man börjar uppleva den. Men jag tror i ett lägre antal barn att det kanske inte är lika relevant. Sen så tror jag just i sociala medier som också är väldigt marknadsvinklat så premieras tjejer för att just att det finns en sån uppsjö av accessoarer, kläder, möjligheter, bla bla bla, som är liksom costume-made för tjejer.
Men det är många som också så här, har replikerat med att nej, vår släkt är i Kina som är liksom de galna och busiga och bråkiga och med bokstavskombinationer och ADHD dit och killen är en lugna. Det är inte det jag är ute efter, det fattar jag också. Att så här, tjejer kan vara så och killar kan vara så. Det som jag tycker är någonting nytt, men det kanske inte är då eftersom Lindas krönika är från 2008, är att det är så oförblommerat tycker jag, verkar premiera. Så jag tänker så här, den öknade, liksom, den otroligt ökning av diagnostering på till exempel ADHD, autism och liknande just, och där är ju pojkar en större andel. Och då tänker jag att det är så här, det är det som skrivs om pojkar och så är det liksom det, och sen så är det som du säger, det är kommersen och marknaden som har tagit över flickorna. Så det blir liksom kapitalismen har slagit klorna i flickan helt plötsligt, från att det kanske inte har varit så när de flesta då behövde en pojke, eller ja, det var fint då att ha en son och liknande liksom.
Men
jag tycker bara att just det här, att man tänker sig att det som pågår i världen just nu liksom, som har varit jävligt tydligt som sociala medier kom och som också är väldigt tydligt, allt från liksom terrorism till våldtäkter, jag menar, allt det vidriga som sker på vår jord är ju väldigt mycket mansdominerat, och då blir det så att det spills över så här, om man får en flicka så kanske man så här pustar ut så här, men då vet man, hon kommer inte våldta någon, hon kommer inte handla i misshandel, hon kommer inte liksom whatever it is. Men med en kille så är det ändå så här, för fan, tänk om man ripar någon, eller tänk om man ger någon på smällen och skit i det. Att det finns en oro i vad en snubbe kan ställa till med som man inte liksom, som är undermedveten, och då så får man liksom spilla över, då får också manshatet vara öppet i vårt samhälle på ett annat sätt, för det är ju på ett annat sätt nu.
Ja, och sen så jag läste den här artikelserien i DN nu som Björn af Kleen bland annat har varit med och författat, som handlar om det här
fideikommiss,
som handlar om arvsrätten. Den äldsta sonen i adelsfamiljer ärver alltid godset och
allt.
Så har det sett ut i
stålar, djur,
allt. Och sen
smycken.
Så är det de som delar ut det liksom sen. Ja. Och det här har ju avskaffats i de allra flesta länder förutom Sverige. Liksom.
Nej, men alltså, den här... 60-talet så avskaffades ju enligt lag.
Men... Ja, men sen får man ansöka då familj för familj år efter år.
Precis.
Men fortfarande så här, det är liksom 100% avskaffat i Tyskland. Du kan inte liksom...
Som och ändå... i England, adelspruttarna, 1925 blev det avskaffat där. Så moderna var de. Vi bara jobbar på. Och Göran Persson, den gamla buffen som själv skulle vilja ha ett fideikommiss och ha sina jävla herrgårdar och skit. Det är han som har förlängt de här under sin tid. De här 10
sista... Ja, men det är
sista...
klart.
Ja, det är så här... Ja, det är ett kollektivt beslut. Nej, Köris, det var du som ville det. För du...
för köra.
Nej, va? Men vet du, den lilla jävla buffen, han ville ju såklart liksom... Han ville ju så här, Björn af Kleen har ju skrivit en bok om det här som är så otroligt fascinerande och jorden värmde. Det är liksom en riktigt bra, jag läste faktiskt om den bara för något halvår sedan.
Den är så otroligt jävla bra. Ja, och han är så skicklig på det där.
Han är så jävla skicklig och han är ju lite så här DNs Borat. Han får ju liksom de här gamla och ställa upp på intervjuer utan att prata med någon PR-byrå eller någon annan och tror att de framstår som härliga och så framstår bara som jävla liksom, ja men du vet, köns adelssvin. Och sen så till fideikommissens försvar så är det så här, det är klart att de flesta tjejer inte går lottlösa, att de inte får en spänn. Där måste de ju sköta snyggt, men det finns ju också släkter där liksom döttrarna lever på liksom sosbidrag och hit och dit. Så det är inte alla adlar som är liksom snygga sköningar och rättvisa heller. Så att jag bara känner så här, nu när jag har följt den här debatten, jag tycker det är så jävla pinsamt för Sverige att det här... ens debatteras öppet. Så här, gör det snabbt, skriv en snabb liksom, ny lag, bort med skiten, skriv till de här 10 adelskommissarna så här, sorry, från och med nästa år, då är det så här, kört. Jag tycker det är så jävla pinsamt.
Men jag tyckte det var intressant att så här, ändå läsa Johanna Rammel då, som är en av de här döttrarna som inte ärver någonting. Mm. Och det är, hon tycker ju så här, det är klart man hade kunnat fråga sig vad som hade hänt om vi hade fått en dotter som äldsta barn. Någonstans hade ju staten sagt att fideikommissen inte är okej. Nästan alla är ju avvecklade och i allmänhet finns det ju förfärligt mycket på Riddarhuset att man inte kan ställa sig bakom. Hon har en ganska modern syn på det då, som är synen på adopterade barn etc. Men hon känner ärligt talat att de flesta, allra flesta inom adeln liksom har löst det här inom sina familjer etc. Liksom. Så att så här, är det här någonting som ska bestämmas av staten eller är det någonting som ska bestämmas i familjen? Går det att liksom värdera, alltså så här, hur ska man värdera det här? Det är ju ett jävla feodalsystem som liksom lever kvar, men...
Nej, men det är motsägelsefullt.
Jag blir galen utav det här.
Men lyssna nu. Det som är motsägelsefullt och det som så här, säger emot allting som de... Ja, men de ponerar ju då att så här, det här sköter vi själva och det är ingen kvinna som går lottlös och det är hitan och ditan. Men det handlar om är ju om då ingen går lottlös, då kan de ju lika gärna dela upp det. Om alla då samarbetar så bra i adelskreuten, kreuten, hojten, släkten, då kan man ju faktiskt stycka upp det här och ha till exempel, vet du vad man kan göra? Man kan göra som alla andra rika jävla snubbar och tanter. Man kan göra en stiftelse för konsten,
absolut,
för hitan och ditan. Måste de här liksom människorna ha alla de här gåvoskatterna hit och dit i egen ägo? Är det så härligt och göttigt att veta att så här, Gustav Vasa har suttit och bajsat på den här, släppt en fjärt på den här stolen? Nej, men...
Nej, samtidigt så blir det ju så här, alltså antingen fortsätter de här vara privatägda eller så köper någon per definition Spotify-ägare upp det, eller så blir det ett hotell och konferensanläggning. Alltså det är tre vägar att gå. Var någonstans bevaras kulturen bäst? Oklart skulle jag säga.
Jo, jag fattar, men då ska vi leva i liksom ett ojämställt land och så här...
Nej, by law ska det ju fortfarande vara inte okej, men sen måste man väl kanske inom familjen få bestämma det själva, eller är jag ute och cyklar här?
Du är verkligen ute och cyklar, för i så fall så skulle prinsessan Victoria inte få vara liksom nästa tronarvinge, för kungen var ju emot det här, han höll på att slita sig tår, det var det värsta han har varit med om. det här var det jobbigaste som hade hänt honom i hans liv, att inte hans son skulle få ta över kungatronen. Det tackar vi alla Gud för idag. Det måste följas av lagar. Det måste liksom, annars händer ju ingenting.
Men det finns ju ingenting som säger att en kille inte kan vara en slacker som är förstfödd som en tjej. Alltså det finns ingenting som säger det. Så om de men det är därför du menar att det kan ju ändå resultera i ett status quo. Om du har en slacker förstföding så kommer ju inte han kunna liksom ta hand om gården, och då kommer det gå åt helvete, och då blir det en konferensanläggning.
Det är en jävla kung som har klarat av liksom.
Nej, men då blir det en jävla konferensanläggning. Lyssna nu.
Ja.
Och så menar jag så här, att då kanske det ändå liksom finns en liksom en naturens lag i det här ändå, det här systemet. Att det liksom löses rent homogent. Sen tycker jag att det är sjukt per definition att det ser ut som det gör. Men
i nästa avsnitt ska vi försöka bjuda in Björn av Klen.
Jajamän, jag ska fan göra det.
Skitspännande.
Ja, det var väl den podden då. Vi pratade om pojkar, arvsrätt, kärlek i första ögonkastet, håller jag på att säga. Gifta sig. Mycket handlar ju om så här, men också så här, förlåt, nu ska vi inte ta
gamla värderingar.
Ja, men det är mycket gamla värderingar. Och jag blir så här, jag tänker ändå någon form av, ja, men det är det jag menar, jag försöker ändå tänka i någon axel, det kanske blir samma ändå. Det är det jag försöker resonera mig fram till här. För att inte vara så jävla så här, det här äcker du av by law liksom, utan man kanske tänker att det blir samma skit ändå.
Själv vill jag äga en liten jordplätt och skulle vara glad för det, så kanske jag, angående Camilla Läckbergs inlägg, så här, ja, jag har tjänat pengar, ja, jag är stolt över det. Ja, jag ger pengar till sånt som jag tycker är behjärtansvärt, så här, frågor på det. Fråga någon snubbe om han ska, så här, ska skämmas för att han har tjänat pengar. Men det finns ju, så här, det finns ju grader i pengahelvetet. Och jag tänker att så här, Queen Elizabeth, vad har hon gjort för att förtjäna de här pengarna mer än att ärva dem?
Absolut ingenting.
Ja, kampen för rättvisan går vidare. Vi vet inte vilken.
bara extremt tydlig med att jag liksom inte är så här pro det här systemet. Jag bara funderar på att om det blir status quo ändå. Alltså är det same same, förstår du?
Det respekterar vi. Det respekterar vi.
Ja. Allt blir konferensanläggning. Hela världen ska bli en konferensanläggning. Kan vi inte bara ha en konferensanläggning?
Eller det. Ja, nu har jag inte tid med det längre.
Nej, puss, hejdå, puss, puss.
Tack för att ni lyssnade.
Ha en fin vecka. Vi hörs snart.
Puss.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.